Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack!
Hej och välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 109 med mig, Åsa Melin. Jag hade förmånen att träffa Martina Johansson och Ralf Sundberg på bokmässan. Och de var där för att de har skrivit en uppföljare till boken Inflammation som du kunnat höra om i avsnitt 58 och då Martina Johansson var med. Och författarduon är väldigt kul för Martina som är ju drygt 30, hon är ju lite extrem i sina, experiment kanske man kan kalla det för. Och Ralf som är 67 och läkare och specialiserad bland annat inom kirurgi. Det är en lite otippad kombo, men superintressant och väldigt dynamisk. Så nu ska du få veta hur du kan dämpa låggradig inflammation och vad det har för konsekvenser om man nu går runt med det här och exempel på hur det yttrar sig. Och så talar vi bland annat om östrogendominans, vilket är lite intressant för jag har precis fått lite frågor om det här eftersom det är ett vanligt tillstånd. Framförallt i samband med den moderna livsstil som vi ofta har. Så självklart så ska vi göra det här intressant också för oss kvinnor i klimakteriet. Så välkommen att lyssna.
Martina Johansson och Ralf Sundberg, hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden.
Tack.
Vi tackar.
Jag har er här idag för att ni tillsammans har skrivit uppföljaren till boken Inflammation, roten till sjukdom och vad du själv kan göra för att läka. Och den här uppföljaren heter Dämpa inflammationen, en praktisk guide till ett friskare liv. Och Martina, du har ju varit med i Klimakteriepodden flera gånger, bland annat berättat om hormoner och din första bok. Eller det var inte din första bok, men Hormonbibeln som jag älskar, för den tar ett helhetsgrepp om hormoner. Vill man höra om det så kan man lyssna på avsnitt 21, och i avsnitt 58 så pratar du då om den ursprungliga boken, den här, eller den första som ni skrev tillsammans. Och förutom att du, Martina, är författare och civilingenjör så är du också vetenskaplig redaktör och du granskar väldigt mycket olika vetenskapliga artiklar.
Inte längre, jag har börjat forska själv.
Och du har börjat forska själv?
Ja, jag är doktorand nu.
Wow.
I medicin, inriktning inflammation, lämpligt nog.
Ja, här i Göteborg?
I Linköping.
I Linköping, ja, vad spännande. Mm. Kul, grattis.
Ja, tack.
Till vetenskapen.
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Och Ralf, du är läkare, du är kirurg, du har jobbat mycket med transplantationer. Och du är docent och författare och föreläsare, och du brinner också för folkhälsa och föreläser frekvent i ämnet.
Det är alldeles riktigt.
Ja. Och ni gillar båda två tanken på att folk ska hjälpa sig själva och inte bara symptomdämpa, och det är ju en av de liksom huvudgrejerna i den här boken, att vi tenderar att leva i ett mer och mer medikaliserat samhälle där man liksom lappar och lagar istället för att gå till roten med det onda innan det är för sent. Det går inte att backa allt, men det går att göra ganska mycket. Så att man ska inte acceptera sjukdom, utan man ska göra saker själv.
Ja, det gäller att gå till roten med det hela. Alltså titta på vad orsakar det här. Och tittar vi på dagens moderna medicin så handlar det väldigt mycket då om symptomdämpning.
Mm.
Och det är inte så underligt egentligen, därför att läkemedelsindustrin inser ju, eller insåg redan i slutet av 50-talet, att det är ingen idé att utarbeta kurer som botar människor. För då tjänar man inte pengar hela tiden.
Mm. Och är det hisspitchen för eran bok?
Det är det väl, det kanske inte är precis det, men det är lite grann det vi har utgått ifrån.
Ja.
Vad kan man göra själv för att förbättra sin hälsa?
Öppna upp dörren för att man kan påverka sin egna hälsa. Öppna för den tanken att man kan påverka väldigt mycket själv och att man kanske inte behöver acceptera och må dåligt. Väldigt många accepterar ju trötthet och värk och sömnlöshet och dåligt mående och tänker att men det är så jag är. Jag bara är sån.
Ja, och jag tänker för oss kvinnor så kanske det också handlar om att man blir äldre, så får man acceptera det som en del av ett åldrande.
Precis, men vi menar då att det finns väldigt mycket som man kan göra själv för att må bättre. Och ibland kan man backa bandet om man då har fått någon kronisk sjukdom. Man kan kanske till och med reversera den ibland. Och det har man ju sett med typ 2-diabetes till exempel. Nu ser ju väldigt många friska diabetiker numera som kostbehandlare då, istället för att ta läkemedel.
Mm. Och det gjorde man faktiskt förr.
Ja.
Förr såg man det här, va? Men sen har vi haft några decennier här när läkemedelsindustrin har dominerat så pass mycket i läkares utbildning med mera. Så man har glömt bort det här hälsoperspektivet. Att läkarens uppgift i första hand egentligen är att förebygga sjukdom. Det var det som vi brukar kalla Hippokrates, läkekonstens fader. Han utgick ifrån att förebygga sjukdomar. Han utgick ifrån livsstilsråd och kostråd i första hand.
Mm.
Det var där medicinen började.
Mm.
Och om vi går tillbaka till, om man nu som lyssnare här, vad är tecknen då på att allt inte står rätt till? Om man nu, varför ska man tro att man har en inflammation?
Alltså det börjar ju ganska smygande med väldigt diffusa symptom, och det kan ju, många har ju idag väldigt problem med magen, och det kan man ju se på Aftonbladets rubriker till exempel, så blir du av med ballongmagen till exempel. Varför ska man gå runt och ha en ballongmage, vad är det för någonting? Eller värk, leder till exempel, många kvinnor får problem med migrän, sömnlöshet, sömnsvårigheter och sen så dåligt psykiskt mående. Vi ser en ökande trend av utbrända unga människor, 20-25 års åldern, som drabbas av utbrändhet. Och det är ju någonting, som kroppen ger signal på signal på signal, att nu är det någonting som inte står riktigt rätt till här. Vad är det som händer? Är det någonting i livsstilen? Är det någonting, är det kosten? Är det liksom socialt? Någonting är ju liksom inte riktigt rätt. Så man får ju de här signalerna liksom inifrån som det är dags att börja lyssna på då.
Och då går man ju ofta till doktorn. Och hur arbetar läkare idag? Väldigt mycket handlar om att ta prover, men kanske inte de adekvata proverna. Och sedan kommer patienten tillbaka och så får de höra, men alla prover är bra. Men du, säger de, men jag märkte att kolesterolet är lite högt. Eller blodtrycket är lite högt. Och så kan man säga att läkaren vill ju alltid ha rätt och ha sista ordet. Man måste hitta någonting så att man kan skriva ut en medicin. Va? För det är ju det som är lösningen.
Jo, för jag tänker också att patienter förväntar sig det.
Ja, precis. Precis.
Och det, det ingår ju... att kunna ha fått en medicin också. Att okej, men nu blir jag nog hjälpt. Ja. Nu har jag fått medicin.
Ja, och man kan säga att det kännetecknar vår tid att vi vill ha en quick fix för allting. Va?
Verkligen.
Ja. Mm. Och det är kanske inte alltid en quick fix, men det är att man får arbeta långsiktigt på sin hälsa. Mm. Och det är inte så att saker och ting vänder över en natt och över en dag. Ibland kan det göra det med att följa goda hälsoråd. Mm. Men man måste arbeta långsiktigt.
Ja, och hur den här inflammationen som vi pratar om. Martina, kan du bara kort säga, vad är det för inflammation vi egentligen pratar om?
Vi pratar ju om kroniska låggradiga inflammationer som har uppstått under lång tid och som är liksom långtgående, som man liksom bär med sig kanske i decennier.
Nästa. Som kan yttra sig då i de här olika sakerna som du sa.
Som på sikt kan trigga kanske andra kroniska sjukdomar. Alla möjliga olika depressioner till exempel har man kopplat till inflammation nu.
Ja, alltså vi pratar den här kopplingen hjärna-tarm.
Ja, precis. Men även reumatiska tillstånd då och sånt. Så, ja.
Rent kort kan man säga att inflammation det är ju kroppens respons på en skada utav något slag. Och det kan vara allt ifrån att man får ett getingstick eller en träflisa att vi får en influensa, vi får en förkylning och så vidare. Och det är kroppens akuta respons på det. Problemet är när det här inte läker ut utan vi av olika skäl får då en långsam pågående kronisk vävnadsskada. Och då handlar det väldigt ofta om tarmen, måste vi framhäva här då.
Ja.
När den här vävnadsskadan pågår kontinuerligt, då får vi ju precis som efter sårskador. Vi får små ärrbildningar. Vi har celler som dör. Vi har en omsättning på celler. Och är omsättningen på celler stor så påskyndar ju detta åldrandet och utvecklandet av olika sjukdomar.
Så här handlar det om någon form av allergi, kan man säga så? Eller är det snarare intolerans? Eller vad pratar vi om?
Nej, det är nog inte rätt uttryckt där, utan det är att vi har någonting som irriterar. Och det kan alltså vara kemiska ämnen då. Det kan vara sådana här E-nummer. Det kan vara ett ämne som används som konsistensgivare. Om vi köper 36% i grädde till exempel, så är det stabiliserat med någonting som heter karagenan. Karagenan är ett av de ämnen som är kroniskt irriterande. Och det används alltså i modeller för att framkalla tarmcancer hos gnagare. Mm. Naturligtvis handlar det om betydligt större doser. Men ändå att vi ständigt håller på då och äter saker och ting som är onaturliga, irriterande och så vidare.
Mm.
Så det är inte direkt allergi eller intolerans. Däremot kan kronisk inflammation leda till uppkomst utav allergier.
Mm.
Och pratar vi om tarmen då så är det ju många ämnen som kan skada tarmcellernas sammanhållning till en jämn slemhinna så att säga. Celler hålls ihop av speciella organeller kallas det för, som håller ihop cellerna. Men många saker som till exempel som vi äter, som till exempel gluten, där känner vi till mekanismerna för att gluten kan påverka sammanhållningen mellan cellerna så att faktiskt tarmslemhinnan börjar läcka. Då får vi i oss saker och ting som inte ska normalt sett komma ut i blodet och lymfan.
Men jag menar, det finns ju en kommunikation mellan tarm och resten av systemet, för annars skulle ju inte näringsupptaget funka överhuvudtaget. Så när blir det farligt?
Det är ju när de här proteinerna inte, om man då har fått liksom en för genomsläpplig tarm och de här proteinerna inte hinner spjälkas till sina minsta beståndsdelar och kommer ut i blodet innan de har blivit liksom nedbrutna.
För att man har fått för stora hål, eller
precis.
Hur ska jag tänka?
Tarmen har blivit för tarmiabel.
Okej.
Ja. Det är alltså små hål mellan
cellerna. Av en konstant retning av ett antal olika saker som han får i sig. Från både kemikalier och mat och så vidare. Okej.
Okay.
Ja. Och vad tar då den här inflammationen vägen?
Ja, normalt sett om de här irritationerna upphör då så har vi ju mekanismer för att läka ut. Och det här det beror rätt mycket på inflammationsframkallande ämnen, liksom inflammationsläkande ämnen bildar vi rätt mycket ifrån fetterna i kosten. Och då talar vi om de fleromättade fetterna. Och då talar vi om balansen mellan omega 6 som gynnar inflammation och omega 3 som då hjälper till att avsluta en inflammation, få saker och ting att gå tillbaka till det normala. Så exempelvis känner man ju då till att sjukdomen ulcerös kolit finns ett klart samband där mellan ett högt intag av just de här fleromättade omega 6 fettsyrorna.
Ge exempel på den typen av fett då.
Margarin, solrosolja som vi har i chipsen, rapsolja innehåller lite för mycket utav det också. Dock inte lika mycket som solrosolja. Majsolja använder vi gudskelov inte så mycket i vårt land. Sojaolja förekommer ju i vissa majonnästyper som vi importerar, ska vi tillägga. De tillverkas inte i Sverige. De är väldigt rika på det. Och sen är det också så att om vi nu tar djurfabrikerna, industriköttet, de matas ju med fetter, rapsolja och inte minst sojaolja då. Särskilt i USA, ingår i djurfodret. Och så äter vi mycket av den typen av grisfabriker, sånt kött va. Så är det inte så bra.
Nej, okej. Okay. Så fett och gluten kan vara exempel på det, olika E-ämnen och så
vidare. Ja, alltså det är typen av...
Det finns fler saker som retar.
Vi pratar ju en hel del om kost i boken och vi försöker ju inte ge för mycket pekpinnar och sånt för vad man ska äta och inte. Utan vi tar ju upp olika typer av livsmedel och vad de potentiellt skulle kunna ge för problem. Så vi pratar ju lite om gluten, vi pratar också om mjölkproteiner till exempel. De har också den här förmågan att påverka tarmens genomsläpplighet då. Och sen så pratar vi också, vi pratar en hel del om grönsaker och antinutrienter i grönsaker och salater. Ja, alltså att det finns ju både för- och nackdelar med ett gäng olika livsmedel. Och den individuella känsligheten kan ju vara väldigt olika för vad man tål och inte.
Ja.
Och så att man kan ju ha sån otur att man nästan inte kan äta någonting för att allting liksom retar en redan upprättad tarmslemhinna till exempel.
Ja. För jag tänker att hur ska jag agera då som individ för att få någon bukt med det här? Om jag upplever att jag har mycket utslag i ansiktet, jag har ständigt trubbel med magen eller vad det nu kan vara. Det är ju då, om jag förstår det hela rätt, tydliga tecken på inflammation. Hur ska jag bete mig för att liksom, försöka börja någonstans då?
Ett sätt som man kan börja på är ju att bara testa att utesluta till exempel då gluten- och mjölkprodukter. Det brukar de flesta få väldigt bra effekter av om det kommer till just att man har problem med huden. För huden man brukar säga att huden är en spegling av tarmen. Så har man då mycket, till exempel mycket akne eller mycket utslag eller liksom allmänt en dålig hy, så kan man ju börja med det då. Testa, typ man tar bort all mjölmat och alla mjölkprodukter som en start. Så brukar man se effekter.
Och det är ganska spännande att vi så småningom börjar lära oss det här. Jag tog över en privatmottagning för 26-27 år sedan i Malmö. Min företrädare där var barnkirurg. Han gav alltså alltid råd till folk som hade problem med akne och den typen av problem. Du måste sluta med socker och mjöl och mjölkmat. Alltså bröd, mjölk, pannkakor och sådant. Och det fungerar. Socker har du sedermera visat sig för kanske en 10 år sedan att det är väldigt drivande vad det gäller akne. Men förr har man sagt, alltså hudläkare, att nej, det har ingen betydelse. Ja, men vad beror den här hudsjukdomen på, frågar folk. Ja, det kommer inifrån, brukar det, de bästa hudläkarna säga. Utan att förklara vad det där inifrån är.
Ja. Vi ska inte fastna i just huden, utan nej. Det finns ju liksom, har alla, är det här gemensamt för alla olika yttringar?
Ja, det.
Alltså
det,
de här livsmedlen och så vidare.
Vi pratar ju väldigt mycket om socker och sånt också. Och jag höll ju på att glömma bort det där. Så, liksom hur viktigt det är att kanske då försöka utesluta i alla fall det synliga sockret ur sin kost. Och hur det kan, verkligen kan ställa till det i kroppen och ha liksom en hög kolhydratkonsumtion i allmänhet. Inte bara vikten då, utan även den allmänna hälsan liksom, när det kommer till...
Och då menar vi ju inte bara sockerbitar i kaffet eller strösocker, utan vi talar om läskedrycker naturligtvis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad jag inte fattar är ju det här med, hur kommer det sig att det här med inflammation ändå är någon form av diskussionsämne? Alla så kallade experter är ju inte överens om att inflammation är ett problem.
För trodde man till exempel att hjärt-kärlsjukdom i första hand berodde på höga kolesterolvärden. Idag vet vi att det inte är så. Det är en inflammationsprocess i blodkärlen. Vad som initierar den, det kan finnas väldigt många olika förklaringar till det. Men att det är inflammationsprocesser, det är alla överens om idag. Och sen gäller ju det, alltså de flesta av det vi kallar för folksjukdomarna, artros, rörelseapparaten, ja, till och med alltså ryggproblem och sådant tidigt hänger också samman med
Men varför detta. Är inte experterna överens? Varför vill inte alla ta sig an det här som ett faktum? Jag tycker att det finns en diskussion idag om huruvida inflammation är någonting att överhuvudtaget diskutera eller inte.
Ja, alltså det finns ju exempel på det. Alltså, då talar vi om... En del experter blir ju medias kelgrisar, kan man säga. Och det är ju väldigt lätt att man faller in i den där rollen. Och att man faktiskt, då är det lätt att man uttalar sig om områden där man inte besitter någon riktig expertis. Och det, jag måste säga som forskare att det är väldigt vanligt att frågor besvaras utan att... vederbörande ens har gjort en sökning på den adekvata litteraturen, den medicinska litteraturen, de medicinska databaserna. Det är kunskapsbrister, även om vederbörande har professorstitel, så innebär det inte att de kan uttala sig om precis allting inom medicinen.
Nej, och finns det kanske ett problem i media generellt, att man som journalist också är lite lat?
Ja, absolut. Jag tycker alltså att man försöker förenkla in absurdum. Man vill ha 10 punkter. Det är 10 värsta medicinska myterna och allt det där. Va? Man skriver korta artiklar. Det är
Martina, du är ju duktig på det här med hormoner generellt. Och vad är det då som, vad är hönan och ägget här när vi liksom pratar om hormonell balans och inflammation? Hur kommer det in i det här?
Mm, alltså har man mycket alltså, kronisk låggradig inflammation i kroppen och sånt, så kommer man ju särskilt som kvinna uppleva mer hormonella problem. Till exempel mer mensvärk, mer PMS. Vi ser en stor ökning av unga kvinnor som har fertilitetsproblem, PCOS ser vi ju väldigt mycket nu, alltså polycystiska ovarier, alltså äggstockar som inte släpper ifrån sig sina ägg. De har blivit insulinresistenta, och det ser man en koppling till då övervikt bland annat, insulinresistens, inflammation, så att man ser ju hur det här hänger ihop. Men när det kommer till exempel då kvinnor över 40 och kanske då för klimakteriet eller klimakteriet, där är det ju inte det här sambandet lika starkt, för vi har ju också ett naturligt åldrande. Så att komma in i klimakteriet är absolut inget sjukligt eller för klimakteriet, utan det är ju någonting som kommer hända hur frisk man än är. Men sen är det då, hur kommer man in i det här klimakteriet? Hur mår man? Och då är det ju många kvinnor som rapporterar väldigt mycket om de har otroliga problem. De kan inte sova och de har otroliga svettningar och migränattacker och kanske stora blödningar, myom till exempel. Och det är ju någonting som vi inte såg förr i tiden, men som kommer mer och mer nu, att folk mår sämre och sämre vid ökande ålder. Och särskilt kvinnor då. Och för att inte tala om utbrändheten. Som också, det är väldigt stor grupp kvinnor som närmar sig klimakterieåldern och som då kanske också blir utbrända. Att allting kommer samtidigt. Och då har vi ju liksom stora livsstilsproblem, helt klart. Och då har vi då kosten, sömnen, kanske relationer, träning, rörelse. Att det saknas liksom stora pusselbitar. Och oftast när man är ung, då kan man pusha sig själv hårt. Det går bra när man är liksom 30, 35, kanske går bra när man är 40. Sen blir det lite trögare när man är liksom 45-50, då går det plötsligt inte längre, för då har kroppens egna resurser liksom börjat dala. Och som kvinna då, vi behöver ju vårt östrogen och progesteron, vi behöver även vårt testosteron. Och vi har ju inte bara äggstockarna som producerar de här hormonerna, utan vi har ju binjurarna också. Och vad är det som ryker först när vi är stressade? Det är binjurarna som också producerar kortisol, vårt stresshormon. Och eftersom stress är någonting som, alltså det är kopplat till överlevnad, så har vi en fruktansvärd mängd stress i kroppen på grund av att vi själva, vi kanske tränar för mycket, tränar som tokar för att gå ner i vikt, eller vi jobbar för mycket eller vad det nu kan vara, eller vi svälter oss och försöker banta och sånt. Kroppen börjar producera en jäkla massa kortisol, och då ska då konkurrera, alltså progesteron ska då konkurrera med kortisolet, binjurarna då, om man då är över 40 säger vi, och äggstockarna, de börjar sjunga på sista versen liksom. De har inte så mycket mer hormoner att producera, och då behöver binjurarna ta hela den smällen. Samtidigt som de då kommer prioritera kortisolfrisättningen för vår överlevnad. Och då har vi ju då sjunker ju de kvinnliga könshormonerna ännu snabbare. Klimakteriet kommer ännu snabbare. Utbrändhet och sånt kopplat till den här ökade kortisolfrisättningen. Och tillsammans då med kanske en sämre kost, att man börjar bli trött. Man försöker liksom stävja den här stressen och tröttheten med kanske mycket kaffe, mycket socker. Man får mer kortisol, frekventare insulinhöjningar, och tillsammans med det här då kommer den klassiska bukfettman som många kvinnor 40 plus, de känner att ja, men innan sattes inte fettet här, varför sätter sig på magen nu helt plötsligt? Och då har vi ju förklaringen till det då bland annat. Och samtidigt som det blir svårt att bli av med den här vikten sen också.
För du pratar ju lite grann också om det här att det blir en slask av hormonrester i bland annat i levern.
Bland annat levern är involverad i det, att man får ha ett trögt flöde genom den. Och att man då kan få, alltså, till exempel då östrogenröster. Alltså, östrogendominans är ju någonting som man pratar om mer och mer idag. Och det betyder inte nödvändigtvis att man har för mycket östrogen. Man kan fortfarande ha för lite östrogen. Men man har så otroligt lågt progesteron. Så att man har blivit östrogendominant liksom i förhållande till sitt progesteron. Och det kan ju då vara till exempel att man har problem med levern. Man kan ha en insulinresistent lever. Alltså organen i sig kan ju vara insulinresistenta. Precis som att äggstockarna har blivit insulinresistenta vid PCOS, levern, vissa ökning av fettlever till exempel.
Ja, alltså det är väl det där Insulinresistens är ju ett ganska svårt begrepp att förstå. Mm. Men saken är den, när vi, om vi dricker låt säga en halv liter Coca-Cola om dagen i 2 veckor och vi undersöker levern med en sån här magnetröntgen som det kallas, då kan man se alltså att fetthalten i levern ökar och levern svullnar. För så kan det här sockret i läsken tillsammans med kolsyran som trycker ut, så sockret kommer så snabbt gör att levern översvämmas då utav sockret, och särskilt då den komponent i sockret som heter fruktos, som praktiskt taget uteslutande tas hand om utav levern och omvandlas då till största mängden till fett. Och då börjar alltså levercellerna få svårt att släppa ifrån sig fettet när det här bara fortsätter och fortsätter. Och då bildas små droppar av fett i levercellerna, kan man alltså då se i elektronmikroskop, sådana här avancerade metoder. Så ser man små droppar utav fett. Och det här, då är det som så att då har levercellerna liksom fått nog. De vill inte ta emot mer utav det andra sockerarten som normalt sett är godartad, som heter glukos. Och då stänger alltså levercellerna av sin känslighet för insulin. För glukos, det som finns normalt i blodet, och vi pratar om blodsocker, det tas upp via insulin. Och då, men levercellerna har alltså fått nog, så de stänger ner transportörerna som reagerar på insulinet. Då får vi det där tillståndet som heter insulinresistens. Mm. Och det här uppträder då i levern, och det uppträder i andra organ också då, va? Det uppträder i hjärnan. Mm. Och när det uppträder i hjärnan, då är det som så att det här mättnadshormonet leptin, då skruvas det ner. Då blir vi även leptinresistenta. Då börjar vi få övervikten och så vidare. Och sen det drabbar det här organ efter organ, kan man säga. Så det här är ju då en väldigt... det blir en ond cirkel helt enkelt.
Och sen så stressen och på alltihopa.
Och stressen på det här då. Ja. Därför att även kortisolet då, som då nivåerna stiger när vi lider av sömnlöshet och vi inte mår bra psykiskt och sådana här saker, det adderas liksom till det hela då, för att även kortisolet ökar. Mm. Det här motståndet mot insulin och blodsockret stiger. Och man kan säga det, det börjar då med övervikt. Efter 10 år med övervikten så har vi en diabetes typ 2. Hos ett väldigt stort antal. Och sen kommer ju då de allvarliga sjukdomarna i spåren av diabetes typ 2.
Mm.
Så det här är ju vad vi kallar för metabol ohälsa. Att ämnesomsättningen försämras då på grund av hormonbalans, obalans.
Mm.
Och som egentligen då till stor del då drivs av stress, felaktig kost, för mycket socker.
Mm.
Du nämnde, Martina, den här typen av mage.
Mm.
Men många kvinnor har ju en stor ansamling av fett runt höfter och lår. Mm. Och tycker att det är ett jätteproblem.
Mm. Men det är ju en mer normal fettinlagring för kvinnor. Och alltså där, det är ju också en fråga om mängd såklart. Men jag brukar säga att har man sitt fett på höfterna och låren, då ska man ändå vara väldigt glad för det. För det är ändå, det är där vi ska lagra fett. Det är liksom den östrogendominerade fettinlagringen. Men sen kan det ju bli för mycket, och det kan vara, det har ju blivit väldigt populärt nu med att prata mycket om lipödem till exempel. Det här sjukliga fettet, att man har liksom en inflammation i fettcellerna. Fettcellerna ser, om man tittar på dem i mikroskop, så ser de helt annorlunda ut än friska fettceller. De har blivit konstigt formade och flyter ut och blir mycket större och mycket De ser väldigt märkliga ut. Och,
vi talar om tjocka underben.
Ja, precis.
I huvudsak där, ja. Alltså.
Mm. Ja, och det, då sätter det ju sig främst på, det sätter sig symmetriskt, och det brukar vara, kan vara låren och det kan vara vaderna till exempel. Vissa har även sitt lipödemfett på triceps, baksidan över armarna till exempel. Ganska vanligt.
Ja, och hur vet man att man har ett lipödem då?
Det brukar yttra sig som att det blir väldigt det är ett väldigt gropigt fett. Alltså mycket mer än
vanliga, ja, men celluliter har vi ju alla,
ja, på sig. Ännu mer än celluliter. Mycket gropigare, mycket knöligare. Om man tar på det så känns det som en påse frysta ärtor ungefär. Att man har utvecklat lipödem är ju oftast att, alltså, dels har man kanske haft en kronisk låggradig inflammation länge och man har haft det tillsammans med övervikt. Och till slut så har det här lipödemet brutit ut i, ofta det är nästan bara kvinnor som drabbas. Så man ser att det kommer då kanske i puberteten, efter första graviditeten eller i klimakteriet. Så man, det finns en östrogenkomponent i det här också. Men bara för att man har den här, alltså någon kronisk inflammation i kroppen, så behöver man inte utveckla ett lipödem. Men för vissa människor tar det sig det uttrycket. Och man vet ju oftast inte vilket uttryck det är. Alltså vissa får ju problem med magen, vissa blir deprimerade, vissa får lipödem. Alltså det är ju bara olika uttryck av ohälsa, kan man väl säga.
Tror du det finns en ärftlig komponent där?
Oerhört mycket. Ja, ofta, ja, ser man ju
när det är lipödem.
Ja, mamma och dotter ser likadana, ja, ut, ja, absolut. Mm, ja.
Det är också min iakttagelse. Mm.
Okej, nu vi har kommit ganska långt här och vi ska inte hålla på särskilt mycket till.
Alltså jag skulle vilja bara flika in där att visst, alltså kosten är ju en jättestor komponent, att äta liksom näringsriktig föda, alltså riktiga livsmedel utan innehållsförteckningarna. Men vad vi pratar mycket om i boken är ju just, alltså, vi tar ett ganska holistiskt grepp på hälsa. Alltså vi pratar mycket om hela livsstilen, att inte snöa in på, många kvinnor framförallt, de kanske har då en viss övervikt och så tänker de att ja, men bara jag går ner 10 kilo så blir det bra liksom. Men vi menar då att nej, men du måste titta större, du måste ha ett längre tidsperspektiv, du måste plocka in fler komponenter, du måste titta på din sömn och ditt sociala liv, ditt mående, dina stressnivåer, hur ser din träning ut? Alltså, ja, vi tittar på så många olika bitar och alla måste passa ihop i det här pusslet för att vi ska kunna må bra. Och kosten är en del, även om den är väldigt viktig, så är det bara en del, men det räcker liksom inte hela vägen.
Mm.
Jo, jag tycker det är ganska uttömmande. Ja. Det gäller också att vårda sina relationer.
Absolut, och det har vi ju pratat om också i boken.
Och, ja, precis. Alltså både vad det gäller arbetskamrater, sociala livet överhuvudtaget. Att ha en positiv grundsyn på livet.
Mm.
Ja, nej, men för det tycker jag var väldigt bra, den här liksom hur påverkar man den egna inställningen till sitt eget mående. Jag tyckte den var väldigt fin, just den biten i boken. Jag tycker att det var, alltså, är man stressad, vilket många av oss kvinnor är, för sin vikt eller sitt utseende eller sitt ätande eller vad, alltså relationer och barn och män och sex och gud vet vad. Mm. Så det är klart att man är stressad, så att säga, för att allt är inte perfekt. Det är väldigt svårt att få den här alltihopa att stämma samtidigt.
Och då fokuserar ju väldigt många gärna på mat, och de vill ha matplaner, och de vill veta, ja, men hur många broccoli behöver jag äta i veckan egentligen? Vad ska jag äta? Kan någon bara tala om för mig vad jag ska äta? Och vi menar ju att det är ju inte så enkelt. För det första, så vad du ska äta är ju väldigt individuellt, vad som funkar för dig. Utan det handlar ju då om att försöka få hela det här hälsopusslet att fungera. Hela livsstilen. Och att man måste våga titta på alla delar. Och vi pratar ju mycket om just det här med stress. Det är ett kapitel för sig. Hur man kan varva ner. Att vi pratar om meditation, avslappning. Den typen av grejer också. Ja.
Ja. Jo, det finns ju komponenter där med det man skulle kunna kalla för andlighet.
Precis.
För att liksom få med alltihopa till en helhet.
Jag måste också ge en eloge för de här viktiga sätten att göra självskattning som ni tar i boken. Så att vi ska låta den som vill läsa mer om boken via några länkar och så vidare. Och jag skulle vilja avsluta med ett citat som ni jättegärna får kommentera. Citatet hör till slutet på boken, och då skriver ni att alla förutfattade meningar kring kost rör sannoliken till det, så till den milda grad att vi helt slutat använda det sunda förnuftet när det kommer till hälsomässiga val. Människan är idag det enda djuret i naturen som inte vet vad den ska äta, vilket är en ganska märklig utveckling vid närmare eftertanke.
Så är det.
Ja.
Så är det.
Och vet vi efter det här avsnittet vad vi ska äta?
Nej, det har vi inte avslöjat.
Nej.
Vi får låta lyssnarna avgöra det själva efter att de har läst boken.
Ja.
Och sen kan de börja experimentera lite.
Men det är ju, du, i och för sig Martina, du gav det ju bort det lite grann. Innehållsförteckning är det, råvaror utan innehållsförteckning, det är det vi ska satsa på.
Det är det viktigaste, att man satsar på riktiga livsmedel helt enkelt. Man hoppar över alla de där färdigpaketerade grejerna med hälsoslogans på. Jag brukar rekommendera folk att gå till affären och liksom börja vända på förpackningarna. Titta på innehållsförteckningen. Är det fler än 5 ingredienser så brukar det börja se väldigt konstigt ut. Mm. Alltså om du inte längre kan uttala vad det är för grejer i, då kanske du inte ska köpa den produkten. Liksom.
Nej.
Det finns en annan komponent, och det är ju då vad våra tarmbakterier gör. För de kan göra saker och ting bättre, och de kan göra saker och ting sämre. Och det är någonting som vi kanske kommer att återkomma till i kommande böcker.
Spännande, härligt. Tusen tack Ralf Sundberg och Martina Johansson för att ni kom till Klimakteriepodden idag.
Tack så mycket.
Tack.
Boken Dämpa inflammation, en praktisk guide, finns såklart att köpa där du brukar köpa böcker. Och vill du läsa mer om boken så hittar du en länk på Klimakteriepoddens Facebook-sida och hemsida, tillsammans med ett par andra intressanta länkar till artiklar som har vetenskapliga artiklar, alltså som har med det här avsnittet att göra. Mig, Åsa Melin, kommer du i kontakt med på antingen via Facebook-sidan, hemsidan, Instagram, och du kan också mejla mig på info@klimakteriepodden.se. I nästa avsnitt så ska vi återknyta bekantskapen med professor Mats Hammar, som ni kunnat höra redan i avsnitt 5. Han har ju forskat mycket på det här med träning och vad det kan göra med klimakteriebesvär, och nyligen så skapades det rubriker när man kunde läsa att styrketräning kan hjälpa mot värmevallningar med mera. Så lär dig om hur mycket, varför och hur effektivt man måste träna för att man ska kunna få någon effekt. Tack för att du har varit med och lyssnat den här gången, och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.